Då ska vi se. Ekumenian har levererat sitt budskap och nu var det min tur att få predika då. Vi ber. Jesus, tack för att du har allting i din hand. Även om vi inte alltid ser det. Herre, tack att vi får lita på dig. Amen. I torsdags så var jag på konferens. Och du kan vara lugn, jag har inte varit bland massa folk. Det var en digital konferens förstås. Men det var en konferens med över 100 deltagare som till stor del var pastorer, diakoner och andra som är engagerade i samtal och själavård inom Ekumeniakyrkan. Ämnet var inte så jättekul. Det hette så här. Våld i nära relationer och i församlingen. Och vi fick del av en massa fruktansvärd statistik. Berättelser från utsatta människor. Rapporter från lite olika delar av världen. Vi pratade om unga situation, om pornografi, om trafficking. Om en hel del andra saker som inte är så roligt. Ingen munter tillställning alltså. 25-30% av alla kvinnor i Sverige utsätts någon gång för våld i hemmet. Och det ser likadant ut i andra delar av världen, mer eller mindre. Fysiskt våld eller psykiskt våld. Män som utövar makt mot sina kvinnor och barn. Som kontrollerar och begränsar genom en rad olika sätt. Slår eller nedvärderar eller begränsar. Och detta finns överallt. I alla socialgrupper och sammanhang. Och även i kyrkan. Vår värld lider. Och jag höll på att säga att det kan vara din bänkgranne. Och som tur är så är det ju tomt i bänkarna här idag då. Så att, men skämt åt sido, sa fiskhandlaren. Ja, vi kommer till en fiskhandlare alldeles strax. Förra helgen så upptäckte jag till min förtjusning att det gamla hårdrocksbandet AC/DC släppt ett nytt album på ålderns höst. Idén till att släppa något nytt hade visst kommit på en av bandmedlemmarnas begravning. Och visst kan de fortfarande rocka gubbarna trots att det finns de som uppnått pensionsåldern och väl det och att de dessutom nog levt ett ganska hårt liv. Det svänger bra. Men texterna. Man kunde ju önska att man med ålderns rätt kunde ha lämnat en del stolligheter. Och inte behövt bygga vidare på den där imagen som hör hårdrocken till. Nej, tyvärr hade man inte kommit så långt riktigt. Och under den här konferensen i torsdags så dök en av låtarna upp i minnet som en direkt spegling egentligen av det som vi hörde berättas. I låten Rejection så är refrängen så här. If you reject me, I take what I want. If you disrespect me, you get burned. Alltså, om du säger nej, då tar jag vad jag vill ha. Och om du inte visar respekt för mig, så kommer du att bli bränd. Hundra procent hänsynslöshet. 100% egoism. Och jag tänker, som betyg på skivan så blir det 0 brödrostar i betyg på texterna och 4,5 brödrost på musiken. Då vet ni det. Vår värld lider. Och vuxna människor förstår inte att låta bli att spä på. Vuxna människor förstår inte skillnaden på kärlek och maktutövning. Presidenter förstår inte skillnaden på att vinna och förlora. Och vi har knivrånare och gängskjutningar och hederskultur och Knutby, och ja, listan kan göras lång. Vår värld lider. I Matteus 13, vers 47-50 ska vi läsa dagens text. Där står det så här. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Jesus kommer tillbaka, det har han sagt. Och han ska hålla dom. Och det är ondskan som ska dömas och utplånas. Är det bra eller är det dåligt? Vad tänker vi egentligen? Jag tänker nog, när jag tänker efter, att det är 100% bra. 5 brödrostar på att Jesus kommer tillbaka. Kan man tänka så? Visst finns det delar i bilderna kring detta som kan verka lite skrämmande. Gråt och tandagnisslan och brinnande ugnar, det verkar ju inte trevligt. Men jag tror inte att vi behöver stirra oss blinda på det där. Inte titta bort eller förneka att det finns, men det är viktigt att förstå att det där faktiskt inte är målet för Guds handlande. Det är något annat. Jag har funderat över det som står i Johannes 3:16, det som vi ibland kallar för lilla Bibeln, som ju är ett koncentrat av hela Bibelns budskap. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Här finns en mening som jag tror är viktig om vi ska förstå oss på det här. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Men det menas inte att det inte blir någon dom. Det är inte det han säger. För de följande verserna beskriver vad den här domen innebär på olika sätt. Men när Jesus säger att han inte är sänd till världen för att döma världen, så handlar det om att sätta domen i rätt perspektiv. Det han säger, det är att målet med allt är inte att döma. Guds mål är att rädda. Och det sätter domen i rätt perspektiv. Vi förstår att det är inte domen Gud längtar efter. Det är räddningen Gud längtar efter. Guds längtan är inte hämnd. Guds mål är inte att sätta dit oss. Hans mål och längtan är att rädda oss. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Gud älskar, det är det första. Och det är ju den kärleken som Gud gör allt. Ur den kärleken kommer allt som Gud gör. Och jag tänker att så måste det också vara med domen. Domen är en konsekvens av Guds kärlek. Någon kanske vill invända att Gud är minsann helig och vred också. Och det är han. Men då är det väldigt viktigt också att säga att det är inte en annan sida av Gud. Det är ju inte så att Gud har dåliga dagar ibland när han är vred istället för att älska. Nej, om detta ska gå ihop så är det som vi kallar för Guds vrede en konsekvens av Guds eviga kärlek. För Guds vrede vänder sig emot det som förstör det som han älskar. Guds vrede är inte på något sätt en ond sida, en baksida av Gud. Guds vrede är vänd mot ondskan, mot det som vill förstöra det som han älskar, världen. Domen är inte ett resultat av att Gud liksom är både ond och god. För så är det inte. Domen måste vara en konsekvens av Guds kärlek. Och så kommer vi till den här fiskhandlaren eller fisksorteringen som vi läste om. Vad är det som gör att vi ibland känner att det där är en negativ bild? Skämt åt sido, sa fiskhandlaren. Det är min tonårsledares standardvits när jag var i tonåren. Fast då var det en grönsakshandlare. Skämt åt sido, sa grönsakshandlaren. Det sa han minst en gång varje dag, tror jag. Nej, inte. Det gjorde han nog inte. Men vad skulle hända? Vad skulle vi tänka om den fiskhandlare som inte rensar ut dålig fisk ur sin affär? Det skulle snabbt göra situationen väldigt ohållbar om det inte gjordes. Och ändå så ryggar vi många gånger tillbaka för bilderna som handlar om att skilja vete från agnar, får från getter och brå och dålig fisk från varandra. Och tänker, är det en god Gud som gör så? Ja, en bra fiskhandlare gör ju så. En dålig fiskhandlare gör inte så. Är det inte så vi ska tänka utifrån den här bilden? Att det är en bild av någon som bevarar det som är gott. Jag tänker att om vi ryggar tillbaka när vi möter de här bilderna så tyder det kanske på någonting som har med våra bilder av Gud och oss själva. Att det är någonting där som vi har fattat fel. Att vår uppfattning om vad det är Gud gör i det som vi kallar domen måste vara missvisande på något sätt. Om vi ryggar tillbaks inför tanken att ondskan en dag slutligen ska utplånas. Kanske är det vår medvetenhet om vår egen inblandning i världens ondska som krånglar till det för oss. Och så är vi också rätt så duktiga på att skylla ifrån oss. jämföra oss med andra och tycka att vi är lite bättre än både den ena och den andra, kanske möjligen inte den tredje. Eller kanske är det den här tendensen att glida in i det där vi och dem-tänkandet som ställer till det för oss. Eller vår oro att inte passa in. Eller våra svårigheter att acceptera varandra som de ögonstenar för Gud som vi är. Särskilt kanske den som inte riktigt följer våra egna mönster. Att det där faktiskt är sånt som grumlar vår brick när vi ställs inför tankarna kring att Gud ska döma världen. Det tror jag. Men vänta nu då. Vad stod egentligen i den där berättelsen? Vad skulle änglarna göra? Skulle de skilja de onda från de goda? Var det så? Nej. Det står inte så. De ska skilja de onda från de rättfärdiga, står det. Och det handlar inte alls om godhet. I alla fall inte om vår godhet. Det handlar om precis det där som var roten till allt. Guds godhet. Att han gör den rättfärdig som tror på honom. Det är inte en kurs där vi får lära oss att bli goda. Är det inte ens så att kyrkan är en slags träningsläger för att vi ska kunna bli goda och räddade i domen? Nej, där har ingen av oss godkänt. Han gör oss rättfärdiga. Av nåd. Genom att ge sitt liv för oss. Jag tror att våra problem med de här berättelserna handlar till ganska stor del om att vi har svårt att tänka oss var gränsen mellan de onda och de goda ska gå. Och vi har problem med hyckleriet kring att sätta sig själv på pedestal i jämförelse med någon annan. Och det är ju jättebra. Där ska vi verkligen ha problem. Därför att ingen av oss är god. Ingen av oss är utan brist i den meningen. Rättfärdighet handlar om Guds godhet. Och återigen så är denna Guds godhet inte blandad med någon slags illvillighet. Hans kärlek gäller alla. Han älskade världen så att han gav den sin son. Hela världen älskade han, inte några utvalda. Allt det goda som han har skapat älskar han. Gud har inga favoriter. Men då så. Blir alla rättfärdiga då, måste vi ju fundera på. Tro så blir ni räddade. Det är Bibeln tydlig med. Den vägen är utan diskussion öppen. Och det är klart att vi kan ha invändningar om att det är orättvist om inte alla har fått samma chans att tro. Någon kanske har mött en förvriden bild av Gud. Någon kanske har mött en annan religion. Någon kanske inte har mött budskapet alls. Men jag tänker att om Guds drivkraft är kärleken och om han är den som gör oss rättfärdiga och om det är han som dömer, som har gett sitt eget liv för var och en, så tänker jag att vi kan lämna den där tanken om orättvisa. Och om alla i sista ändan blir räddade, så skulle jag nog inte bli förvånad. Men löftet gäller att vi blir räddade genom tron. Vad Gud sen fixar, det får han ordna. Och då tänker jag att det är så vi ska jobba. Någon annan väg till räddningen än den Jesus har banat på korset, den har vi inte fått. Och om människor inför Gud, Guds tron, som tillhört en annan religion eller ingen alls blir räddade, så beror det inte i något stycke varken på deras tro eller deras goda liv. Frälsningen bygger till 100% på att Jesus har besegrat döden på korset. Och att nåden är stor. Men vägen är en. När himlen beskrivs i Uppenbarelseboken, Johannes får ju en vision och får se in i det som händer i himlen, så får han ju se en skara. 144 000. Och det låter ju lite snålt, tänker vi, som är 10 miljarder på jorden. Men jag tror för min egen del att det där är en bild. En oändlig skara. Och det tänker jag därför att det är så tydligt att det här handlar om 12 gånger 12 gånger 1000. Och 12, det är Israels stammar. Alla stammar av alla folk. Oändligt mycket. Därmed inte sagt att alla är alla. Det vågar inte jag lova. Även om jag inte skulle bli förvånad, som sagt. Men det är en bild av en oerhört stor skara. Och om den här skaran, så står det att som enda merit att de är där, så står det så här: de har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Vilka är dessa? Jo, det är de här som har tvättat sina kläder och gjort dem rena i lammets blod. Lammet som har blivit slaktat, Jesus på korset, är den enda ingrediens som nämns överhuvudtaget när de som har kommit till himlen presenteras. Och skaran är oändligt stor. Om vi då bestämmer oss för att den här fiskhandlarbilden är något bra. Om vi bestämmer oss för att det här med domen, det är någonting som är sprunget ur Guds kärlek. Ur hans eviga nåd. Så förstår vi att det handlar om att ondskan en dag helt och hållet ska besegras och försvinna. Och vem vill inte att skjutningar, knivrån och knarkhandel ska upphöra? Det tror jag vi tänker ofta. Men kanske att vi behöver fundera över våra motiv. Och om våra motiv är lika Guds motiv. Eller är vår önskan hämnd mot allt som inte är bra? Är vår önskan att det som har gått förlorat, det som har blivit trasigt, att det ska bli helt igen? Det behöver vi fundera på. En sista liten bit i detta är en podd som jag lyssnade på häromdagen. Jag har lyssnat, som jag har sagt förut, på Sebastian Staxets poddar. Och han intervjuar alla möjliga människor. Häromdagen så var det Peter Gide, sportjournalisten. Och de hade ett samtal om det här med Peter som hade en trygg uppväxt liksom i ett sammanhang där allt var bra. Till skillnad från Sebastian som är uppväxt i ett alkoholisthem och som har varit utsatt i hela sitt liv i sitt sammanhang. Och samtalet om vad det är som gör att en människa vänder om. Är det ett hårt straff? Eller är det att någon ser den? Att någon talar om att du är värdefull, att du är viktig, att du kan någonting, att du behövs. Jag tänker att om Guds drivkraft är kärleken ända in i domen, så kanske det är så vi måste lära oss också att tänka, att där vi behöver sätta ner foten, där vi behöver sätta stopp för olika saker, så är det kärleken till den som det handlar om som behöver vara drivkraften om vi ska få det goda samhälle som vi önskar. Hårda bud och hårda tag är inte säkert att det blir så bra av om vi bara ska fortsätta i en lång hämndspiral. När Guds mål är helhet, kärlek, evighet. Vi ber. Tack Gud att du är den du är. Att du är kärleken. Tack för att din kärlek är så stark att den till och med kan uttrycka sig i vrede över ondskan och över en dom över det som förstör. Herre, hjälp oss att förstå dig, förstå din väg. Hjälp oss att visa för varandra trons väg. Att vi kan bli räddade till ett evigt liv. Bara på grund av det som är du. Bara på grund av din kärlek. Herre, hjälp oss att dela den kärleken vidare. Så att vi också här kan få en värld som blir helare. Amen.